Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och bland det bästa jag vet, det är att intervjua människor som kan saker. Och ännu bättre är om de kan saker om Tyresö. Och ännu bättre är om de jobbar i en verksamhet som jag verkligen uppskattar. Och det här var lite så här teaser, vem är jag ska intervjua? Ja, egentligen vill jag intervjua Ore Hallström, för det är liksom, om det finns någon jag beundrar här i Tyresö, så är Horo, som en fritidsledare som jobbat här, ja, så länge jag kan komma ihåg, och till och med när mina barn var små. Och då sa jag till Horo, nu får du komma hit till studion och berätta om hur läget är. Då sa han så här, du ska inte intervjua mig, du ska intervjua Palle, kanske han sa. Välkommen Pablo Valenzuela. Nu vet inte hur ditt namn. Säg ditt namn ordentligt.
Stämmer. Pablo Valenzuela.
Ja.
Det är mitt namn. Men jag kallas för Palle.
Ja, du kallas för Palle.
Ja. Ja.
Och då sa Oro så här. Han är min nya chef.
Det är korrekt.
Och det, du är alltså chef över Tyresö fritidsgårdar.
Yes.
Och Thomas Olausson var det förut, va?
Ja, det stämmer.
Ja, vad gör han nu?
Han håller på att jobba med säkerhetsfrågor inom kultur- och fritidsförvaltningen. Så att han har jobbat med andra uppgifter idag, helt enkelt. Så att så är det.
Och jag tycker faktiskt det, att ni jobbar på den viktigaste förvaltningen av alla. Det är löjligt att säga så, för alla gör ju väldigt bra jobb.
Absolut.
Men ni gör ju sånt som jag tror kan vara väldigt, väldigt, väldigt bra för framtiden. Mm. Kultur och fritid.
Mm. Verkligen. Mm. Verkligen. Alla bidrar ju. Alla gör ju sitt lilla, liksom drar sitt lilla strå till stacken. Men vi jobbar nog med människan.
Ni jobbar, och ni jobbar med unga människor.
Ja.
Ja. Och nu tycker jag att ni gör väldigt mycket bra grejer.
Mm.
Du får presentera dig själv lite grann, för att kultur- och fritidsförvaltning är väldigt stor. Men vem är Palle då?
Mm. Ja, vem är Palle? Ja, först och främst är en Tyresöbo. Pappa.
Ja.
Till två små tjejer. Ja. En 7-åring och 9-åring.
Det är bra där.
Ja. Jag har varit väldigt föreningsaktiv i kommunen.
Jag vet det.
Jag har spelat amerikansk fotboll. Och idag håller jag på, idag tränar jag flickor 16 i handboll.
Jag såg också det. När jag googlade dig, så det är det som kommer fram. Ja. Ja.
Nej, men jag har varit väldigt föreningsaktiv. Men jag har också varit en gammal gårdsungdom.
Du har också varit gammal. Och vilken del av Tyresö växte du upp i?
Jag växte upp på Granitvägen.
Granitvägen?
Så det man kallar för centrumområdet.
Just det.
Så att där växte jag upp under hela min uppväxt. Och har väl gjort alla, tänkte säga, alla kommunala steg, tänkte jag säga.
Ja.
Jag har gått här, jag gick här i Forellen.
Du gick inte Nyboda då?
Nej, först och främst så gick jag i Bärfoten.
Ja, det var väl en fantastisk skola.
Perfekt.
Ja, hur gammal är du förresten?
Jag är 39.
39,
jag höll på att säga 29, precis. Nej, men jag är 39 och gick på Bärfoten, och det var en jättefin skola.
Ja,
verkligen.
Och de hade ju också det här, jag vet att deras rektor hette då Kalle Markusson på den tiden, va? Hette han så?
Mycket möjligt, ja. Jag minns faktiskt inte.
Men mina barn gick också där, och han sa så här: i den här skolan lär vi barnen ingenting. Jag tänkte, vad säger han? De lär sig själva.
Ja, du ser.
Han fick dem att fatta att det liksom inte, alltså, på engelska finns det två olika ord. Learn och teach.
Mm.
I teached my dog to whistle. Jag lärde min hund att vissla. I teached. Ja, men får höra då. Jag sa inte att han lärde sig, jag sa bara att jag lärde ut.
Mm. Ja, men det är poäng i det.
Och de hade det som poäng. Och det var ju också en jättebra skola med väldigt engagerad personal.
Verkligen.
Ja.
Framförallt så redan då fick jag kontakt med fritidsgården.
Och den fritidsgården på Bärfoten, den har ett speciellt uppdrag, va?
Verkligen. De jobbar ju med anpassade inom LSS.
Just det.
Och på den tiden så fanns det några legender. Ubbe jobbade där. Han var med i något kockprogram, vill jag minnas.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Nej, men det var ett gäng. Redan då fick jag. Och då jobbade Lena Holmström där. Ja. Som jobbar än idag där. Serika, som fortfarande jobbar där. Så de hade mig när jag var liten sparv. Men sen så, som sagt, så vart det Forellen. Det var inte så jättegenomtänkt. Det var mer så här, men min mamma jobbade på Nyboda. Jag ville helst börja någon annanstans. Och få
liksom... Vad gjorde din mamma på Nyboda?
Hon var som lokalvårdare.
Aha, okay.
Och jobbade där flera år. Men det kändes naturligt. Jag hade några vänner som skulle till Forellen. Och då kände jag, vi kör på Forellen. Sen gick jag på Tyresö gymnasium.
Mm. Vad bra, för det gjorde man då.
Ja, korrekt.
För det gäng då. är du 80-talist då?
Ja, 87. Mm.
På den tiden så tyckte alla att Tyresö gymnasium var en bra skola.
Men det var det, och det är det än idag.
Jag vet, men ett tag sen så fick det dåligt liksom, när då skulle alla någon annanstans och man skulle skaffa busskort in till stan och jag intervjuade tjejer så det finns inga snygga killar i Tyresö, jag vill in till stan, det var såna här konstiga saker.
Ja, så kan det ju vara, och jag tror att det är barn av dess tid liksom.
Ja.
Jag tror att med det fria skolvalet så började barnen röra på sig mer.
Ja.
Det blev mer, vad ska man säga, man fick en öppnare syn på att man behövde inte styra sig till den kommunala skolan just
nej,
där.
Nej.
Den privatiserade skolan tog mer och mer plats.
Precis så.
Och så ska man väl säga så här, man sålde väl in lite grann det här med, nu får du ett busskort. Och man fick lämna trygga Tyresö.
Ja.
Men när jag gick här så var ju Tyresö gymnasium en jättestor skola.
Och det var uppskattat också. Det var en,
ja.
Man trivdes.
Ja, men framförallt så var det att det var mycket från kranskommunerna som flyttade och elever gick hos oss.
Precis så var det. Det var en specialbuss från Haninge tror jag som gick till...
Ja, men vi hade elever från i stort sett söderort. Alltså vi hade mycket från Skarpnäck och Högdalen, Haninge, några från Älta. Den var ju lite krångligare buss att ta sig till gymnasium. Men det var en stor skola. Och det är fortfarande en stor skola.
Ja.
Alltså till yta.
Och sen fanns det väl också väldigt bra att det var väldigt mycket praktiska linjer och teoretiska linjer. Ni blandades väldigt bra. Vilken linje eller program valde du?
Jag började faktiskt en resa med gå natur första året. Mer för att jag hade någon plan om att jag skulle åka till USA.
Ja.
Och studera där. Och då behövde man tydligen läsa kemi.
Aha,
för att gå på high school. För det gör de nämligen där borta.
Okay, ja.
Och då gjorde jag det. Men sen någonstans där vid... jag tror vid jullovet, första ring, så inser jag väl ganska fort att så här, nej, men det här är inte jag.
Nej.
Alltså jag hänger ju inte med.
Nej. Ja, det är tufft också.
Det var tufft. Jo, men det gick väldigt fort.
Det är på en teoretisk nivå, så man fattar inte vad ska man ha det till.
Nej, och jag har väl alltid varit väldigt praktisk av mig. Men så jag valde faktiskt hoppa av. Hoppade av gymnasiet. Och så fick jag väl typ ligga och dra mig som var en tonåring i ungefär ett jullov. Sen så sa min mamma att antingen så börjar du jobba eller så börjar du hitta någonting annat att studera. Du kan inte ligga här hemma.
Bra mamma där.
Ja, men hon var ganska hård med den delen. Att det fanns liksom inget utrymme. Och tills att det fanns jobb så fanns det saker att göra hemma. Så då var det bara att börja städa. Då blir man ganska motiverad som en som 17-åring. Att säga, nej, det här är inget roligt.
Och då ska man säga så här, hade ni så mycket datorer på den tiden hemma?
Ja, alltså min generation är ju den generationen som vi växte ju in i det här med datorerna. Vi har inte växt upp. Alltså vi föds ju inte med datorerna.
Nej, ni föds inte med det.
Vi får ju ta datorkörkortet. Men vi är ju den generationen som har haft det analoga. Eller liksom det analoga kontra det digitala.
Ja, alltså, ni hade ett vanligt liv först.
Ja.
Innan ni gick in. Och vilka dataspel var det som man hade som ung kille då?
Men, alltså, jag spelade ju mycket FIFA. Mycket FIFA var det.
Vad är det någonting?
Fotboll.
Aha,
vanlig
det var fotboll.
Ja. Eller hockey. Eller mycket sportspel.
Sportspel, ja.
Men så efter det så var det att jag började jobba lite grann. Mm. Och då jobbade jag hos en herre som heter Ingvar Lindström. Som jobbat här ute i kommunen massa år. En krutgubbe som gick bort för några år sedan. Som var min barndomsväns morfar. Han jobbade med trädgårdsskötsel.
Jaha, fick du lära dig sånt också?
Ja, då fick jag åka runt här i Tyresö och klippa gräsmattor. Och,
det var ju bra.
Ja, och lite ströjobb här och var.
Mm.
Och insåg väl ganska fort att Det här var inte så himla kul att göra varje dag. Det var mysigt under sommaren, men mindre mysigt under vårkanten.
Du blev motiverad.
Ja, så då sökte jag faktiskt till samhäll.
Ja, samhällsvetenskapligt program på gymnasiet.
Exakt, och så blev det samekonomi. Och under den resan så var det väl inte så mycket. Jag höll på med idrott på ganska hög nivå.
Vilka idrotter började du med?
Då höll jag ju på med amerikansk fotboll.
Du började med amerikansk fotboll som din första ordentliga sport?
Ja, nej, inte riktigt. Jag har ju chilensk påbrå.
Ja.
Och då i Tyresö har vi haft Magallanes. Det som är idag en delning mellan Bollmora Inter och Magallanes. det var ju min startklubb. Det var ju där jag började min liksom idrottsresa, ja, rent generellt, där jag spelade fotboll. Men jag kanske inte riktigt passade in formmässigt. Jag var lite större.
Uh-huh.
Och det var jobbigt att ha fys. Jag var liten och kanske pedagogerna kanske inte alltid var de bästa på den tiden.
Uh-huh.
Det var väl någon förälder som tänkte så här ska det vara. Och då får man ha med sig att det här är 90-tal.
Uh-huh.
Man kanske inte har kommit så långt i den pedagogiska delen. Alltså, uh-huh. Hur jobbar vi med barn? Hur uh-huh. får vi dem att liksom ha kul? Det var annorlunda helt enkelt.
Uh-huh. Men amerikansk fotboll, var det stort redan då i Tyresö?
Det började ju växa på redan vid 2000-talet där någonstans.
Mm.
Min största dröm var egentligen att börja spela hockey.
Aha.
Ja, jag ville ju bli hockeymålvakt. Men aha, jag kunde inte stå på skridskor. Det blir liksom lite...
Även som målvakt där man står på skridskor.
Ja, jag tänkte man kanske kan stå med för vanliga dojer, men det går ju inte. Men då var det faktiskt en... För jag hängde med mina kompisar, vissa spelade hockey.
Ja. Så... Alla höll väl på med idrott på något sätt, va? För tydligt så är jag väldigt duktig på det. Mm. Har alltid varit det sedan det byggdes, jag vill säga, Bollmor i alla fall. Att det finns väldigt mycket föreningar och föreningsaktiva människor som får ungdomar och tycker det är kul med olika idrotter.
Ja.
Så det finns mycket att välja på som ung.
Så Tyresö kommun är ju verkligen en sån kommun där folk kollar åt så här, gud vilken bra idrottsverksamhet ni bedriver.
Det är därför du jobbar på bästa förvaltningen.
Ja. Men, så var det en pappa där som, han var själv tränare i amerikansk fotboll men hade sin son i hockeyn. Så frågade han mig så här, Palle, varför spelar du inte hockey? Nej men jag kan inte åka skridskor. Men vad är det du tycker om med hockey? Ja, men jag gillar kontakten, jag gillar, det går fort och allt. Men då sa han, ska du inte spela amerikansk fotboll? Och då sa jag, jag kan prova. Så provade vi det och så fastnade vi. Sen var jag kvar där i 20 år.
I 20 år?
Ja.
Ja. Och det gick bra för dig va?
Ja, men det gjorde det. Jag har ju alltid varit haft Tyresö hjärta och alltid varit lojal. Så jag har aldrig rört på mig så.
Nej.
Men jag har haft en ganska gedigen resa och fått en gedigen utbildning i att vara tränare och spelare själv. Och fått en ganska bra bakgrund i den delen.
Men var det inte också så att man byggde ett stort amerikan... Eller, ja, byggde, men det är från de här målen ser man ju. De som ser ut som stora un, va? Ja, det såg man plötsligt dyka upp nere på Vettinge gårdsväg.
Mm.
Och sen var vi även nere på Tyresövallen.
Ja.
Och nu är det väl bara på Granhusringen, eller?
Nu är det här nere i vallen.
Det finns på i vallen, ja.
Och på den tiden, när jag började så blommade väl amerikansk fotboll. Det började liksom...
Det var tufft.
Ja, men det började liksom... Det var något nytt. Det var en ny sport. Mm. Och så är det alltid med idrotter och kommuner. Att så här, det kanske kommer och blommar upp en ny sport som blommar till. Och då blir det mer.
Mm.
Men där, i den resan så fick jag träffa massa bra ledare och pedagoger. Människor som betyder väldigt mycket för mig idag.
Mm.
Som jag även idag kan bolla tankar om fritid och personer och människor och syn. Och, så att... Nej men så där var den resan och där har jag väl gjort det mesta. Varit spelare, varit tränare, suttit i styrelsen, varit tränat juniorlandslag och
men vad roligt då. För att du blev ju intervjuad här på Tyresö radion 2018 när Nacho kallade han sig. Det var José Barrison som var fritidsledare.
Mm.
Jobbar ju du som fritidsledare då också?
Det gjorde jag.
Ja. Det måste också ta. Då intervjuade han ju dig både om att du hade hållit på 20 säsonger som spelare och ledare för Tyresö Royal Crown.
Mm.
Ja. Och då var det fullt med, tror jag, tröjor i bakgrunden.
Ja, det stämmer.
Så det finns en fin bild på dig när du visar upp dig. Och sen, det var två program tror jag med Nacho. Det var även Alexander Nielsen som var, han skötte ju liksom tekniken. Och han är nu programmakare på Tyresö Radion. Han är igång igen.
Ja, men jag har hört att han drar igång. Jag såg något klipp med han att han hade intervjuat, om det var han, Busskungen? Nej.
Ja, han intervjuar jättemånga olika människor. Han har en egen podd här.
Ja.
Alla program, han spelar in ett helt gäng och sen lägger han ut dem både på YouTube och här. Så det är jättekul.
Mm.
För ni var ju ett väldigt bra gäng fritidsledare, va?
Mm.
Nu får du berätta, varför blev du fritidsledare?
Ja... Bra fråga.
Om du gick på SAM, ekonomi.
Ja.
Va?
Nej men alltså jag har ju, utöver den här resan så har jag alltid, jag har ju varit en gårdsungdom.
Mm.
Jag har ju varit, man brukar prata inom fritidsledarbranscherna, brukar man prata om instrumentella och expressiva fritidsstilar.
Aldrig hört talas om.
Nej, Ja, men jag ska hålla det väldigt enkelt. En instrumentell fritidsstil är ju då ett barn som kanske har strukturerat där man har ett återkommande fritidsintresse. Mm. Alltså att man har då ett schema, det här är det som följs. Medan så ett expressivt fritidsintresseval kan då vara att man dyker upp när man känner lite för det.
Ja,
man,
ja. Okay,
Och jag tror nog att jag fick lite av båda världarna. Mm. Jag hade mitt förenings, jag var föreningsaktiv som barn. Där det verkligen var att så här, nej, men man förhåller sig till de här träningstiderna, man dyker upp och man visar lojalitet och man är med ett lag. Och sen hade jag fritidsgården där jag kunde komma och bara få vara. Och göra roliga aktiviteter. Och bli sedd.
Var fanns fritidsgården på din tid?
Ja, de fanns ju nere i Nypkär, nere på gamla Nyppa som heter. Där lyckades jag smita in första gången när jag var 12.
Ja, för det var för lite större ungdomar, va?
Så där lyckades jag smita in med min kusin en gång. Då fick vi hoppade in genom fönstret på baksidan vid DJ-rummet.
Gjorde du?
Ja. Och sen fick jag gå ut och var lite rädd. Men sen på hösten när jag fyllde 13, då började jag faktiskt hänga upp i Krusboda.
Ja, för de hade också jättebra fritids, vet jag. Vad hette hon som skötte där?
Det var Monica Torin som drev
Monica
det.
Torin?
Ja.
En legendar i fritidsvärlden i Tyresö.
Men det var väl min base station var det. Det var där jag gick från Granitvägen hela vägen Vettingegårdsvägen upp till Krusboda, så hängde man där på vardagarna. Och så hade man tur, så hade man liksom ett gamla busshäftet som man kunde häfta, så kunde man ta bussen hem på kvällen.
Just det.
Eller så fick man gå hem lite tidigare, så knatade man hela Vettingegårdsväg tillbaka.
Det är bra det.
Men det var en kul grej. Och det var, på den tiden så var det ju väldigt hett uppe i Krusboda.
Ja.
Jag minns det som att på fredagar kunde det vara liksom upp till 150 barn som var där inne. Och det hände aktiviteter hela tiden.
Ja. För Krusboda har ju varit väldigt ungdoms- eller väldigt barnvänligt område. Och det är också intressant att ni som då växte upp, eller de som växte upp där, många av de som har blivit föräldrar har ju flyttat tillbaka dit.
Ja, så är det.
De tycker att deras barn ska få samma chans att bada i bassängen.
Ja, men Krusboda badet har alltid varit så. Ja. För de som är utifrån så har det varit som en liten enhörning. Hur tar man sig in?
Ja, hur tar man sig in? Ja.
Nej, men så att där hade jag väl liksom min start på att hänga på en fritidsgård.
Så du såg det som en väldigt bra verksamhet?
Ja, nej, men jag hade alltid kul där. Jag blev alltid sedd. Jag kände mig att jag fick vara delaktig och ha inflytande. Och det fanns trygga vuxna människor där. Mm. Du lyfte upp Ohoro.
Ja.
Min första tonårsfylla, så var han en av dem som körde hem mig.
Han fanns ju på Nyboda.
Ja.
Du gick inte på Nyboda.
Nej.
Och även din högsta chef, Inge Lundin, hon var fritidsledare på Nyboda.
Ja, nej, men hon blev ju chef sen. Och då, under den här vevan när jag fyller, jag är väl tonåring, 15, 16, ska börja gymnasiet där strax. Då har man ju flyttat in i Nyboda.
Ja, egna
lokaler där.
Inuti Nyboda högstadium eller från början?
Ja, exakt.
Och sen flyttade man ner när man la ner mellanstadiet.
Exakt. Mm. Då flyttade vi ner 2010, gjorde vi. Men där hängde jag inte, för då började jag bli lite för gammal.
Aha.
Jag började liksom, nu började jag välja idrotten mer.
Mm.
Men sen så, som sagt, efter gymnasiet så jobbade jag lite grann, lite ströjobb. Jobbade på Ema Telmstar, de här gamla eventbolagen. Jag jobbade på Webbhallen. Jag har alltid haft något spelintresse också.
Mm.
Tycker subkulturer och det vi kallar för inom situationstecken nördarna. Tycker de är alltid coola. Det händer coola grejer.
Och det roliga var Alexander Nielsen.
Ja.
Han startade en serie här. Hörde du den serien när han satt och spelade dataspel?
Nej.
Och han satt alltså med en kompis och diskuterade filosofi. Den hette Frags, en filosof, jag kommer inte exakt ihåg vad den hette, det var några år. Då spelar de något
spel.
Konstigt spel där de håller på och skjuter den jävla. Så först sitter de och pratar, vad tycker ondskan? Vänta, nu kommer de. Och så mitt, de blandade. Och det här var för mig helt, jag tänkte så här, det är idioter som spelar sådana här spel.
Nej.
Och så fick jag höra Alexander, nej men det här är, jag är ju liksom inte, jag har aldrig spelat ett sånt där spel. Jag lägger pussel på min iPad. Det är på den nivån jag är. Snälla saker. Men det här är någonting ni har växt upp med. Alla de här, vad ska man säga, våldsspelen som jag sa. Och ändå är ni, Alexander är den snällaste jag kan tänka mig.
Ja.
människor som jag ser är, jobbar med alltså, världens empati. Sitter och skjuter ihjäl monster i, sin, ja. I sina och datorer.
Jag tror att det är just det. Man måste kunna särskilja på verkligheten och ett spel.
Det är så?
Ja. Och jag tror framförallt att man ska kunna dialoger.
Man, ska,
man måste kunna ha dialoger om vad är det för spel du spelar eller vad är det som händer, är det här realistiskt? Alltså man måste ju också få man tillbaka dem till att så här, med ungdomarna har en verklighetsförankring. Så här, ja, här är planeten jorden, kom tillbaka och det kan vara kul, men det är inte allt.
Men hur blev du fritidsledare?
Ja, nej men alltså jag hade jobbat ett tag, jobbade på webbhallen och kände väl nu här ett tag så här, men jag behöver göra någonting annat. Det här går ju inte, alltså jag kan inte vara 22 år gammal och bara jobba på ett lager eller ta ströjobb. Alltså det höll inte ihop helt enkelt. Jag ville bli vuxen. Så jag letade lite olika utbildningar. Jag sökte till GIH, Gymnastiska idrottshögskolan.
Just det är bra där.
För där var jag liksom, där var jag väldigt sugen. Jag ville bli idrottslärare. Jag ville framförallt jobba med människor, men jag ville jobba med idrott.
Och de som har gått den utbildningen säger att den är jättebra.
Ja, och jag var väl lite, det var, fanns väl en liten grej som satt liksom i kläm. Jag ville inte vara någon lärare i något annat ämne. Jag ville bara ha idrott.
Man måste ha kombotjänster nu för tiden. Man kan inte bara vara lärare i idrott.
Nej.
Det är egentligen konstigt.
Ja, det kan vara bra också.
Jaha, du menar så?
Ja, nej men, alltså, men jag tyckte inte det då, för jag ville bara bli idrottslärare. Men, nej, men jag sökte till GIH. Jag sökte till Tollare folkhögskola, sökte till Skarpnäck folkhögskola, sökte till Bosön som hade en föreningsstödsutbildning, att man kunde få jobba inom min förening och sånt. Men sen var det liksom nästan som tyresgymnasien, det var så här, Skarpnäck folkhögskola, fritidsledare, det är närmst, jag kan kombinera det med min idrott.
Mm.
Och så var det inte så mycket mer. Så, ja, men vi kör på det tåget. Jag kom in på de flesta utbildningarna. Men kände väl att så här, nej, men jag kommer inte vilja ha ett annat ämne om jag blir idrottslärare. Och kände väl att Bosan var lite långt. Det hade varit coolt att göra det. Nej, men så att jag valde skarpt mig. Jag valde att jobba liksom utbilda mig till fritidsledare. Jag tänkte att vi tar 2 år utav det här.
Är det 2 års utbildning?
Mm. Jag önskar att den var lite längre faktiskt.
Skojar du?
Nej.
2 års utbildning?
Ja.
Jag visste inte om att det var så avancerat.
Ja, jag hade önskat att den var lite längre.
Jaha, vad fantastiskt.
Jag tycker att man ska praktisera och få prova de olika metoderna och liksom modellerna man lär sig under utbildningen. Men så jag klev in där, och får se henne så jag inte ljuger, 2008 på hösten gjorde jag. Och då var jag ju liksom... Ska man inte säga att jag var i piken av min amerikanska fotbollskarriär. Jag var väl liksom i slutdelarna. Jag hade väl ett par bra år kvar, men jag började liksom... Jag hade liksom gått från att vara en tonåring till att börja bli vuxen. Livet, man ska jobba, man ska studera, man ska idrotta.
Och man ska skaffa någonstans att bo.
Ja, men så jag läste utbildningen. Och fick väl frågan någon gång, så här, men vad ska du göra när du är klar? Och jag var så här, nej men det löser sig. Jag ska ta väl något kontrakt någonstans och spela amerikansk fotboll. Jag vet inte. Jag tog det inte så liksom så på blodet allvar.
Det ska man inte göra när man är ung heller. Nej. Man ska alla dörrar öppna.
Ja men lite så. Ja. Och tänkte väl framförallt att så här, allting löser sig.
Rätt tänkt.
Det löser sig. Så jag klev ut därifrån 2010. Under den här resan de 2 åren så... lyckades jag få ett timjobb här på Tyres fritidsgårdar.
Aha!
Så jag lyckades, det var Abbas Rehanian som jobbar här i kommunen.
Ja, nu ser jag bara honom som fotograf hela tiden. Nu har han har kommit upp sig på kommunikationsavdelningen.
Ja.
Förut var han som skötte Café Bonza.
Korrekt.
Ja.
Han sa till mig, för han jobbade redan på fritidsgården och han hade nämligen fått ut av Inger att du kanske borde utbilda dig samtidigt som du liksom ska göra det här yrket sen. Så att jag tror att han hade fått tjänstledigt eller hur det nu var, jag minns faktiskt inte. Men han sa, men ska du inte börja jobba som teamledare hos oss? Du håller ändå på och pluggar. Och jag var så här, men det är klart vi ska göra det. Så jag jobbade på alla fritidsgårdar som teamledare, extra personal helt enkelt.
Och det måste varit ganska bra att se alla fritidsgårdar. För var det inte under den här perioden man också gjorde om, vad hette det? Alla fritidsgårdar var inte fritidsgårdar, de var liksom... hade man inte ett strand, hade man något, vet
du
det?
Du tänker på formen utav, ja, alltså träffpunkt kontra, ja, fritidsgård.
Ja, men gjorde man inte om en massa saker då, eller hade man inte börjat med det då?
Jo, alltså redan då så hade vi två träffpunkter.
Ja.
Jag minns inte, nej, jag har liksom inte exakt koll på när.
Så man la ner, man drog ner lite grann.
Ja, men framförallt någonstans, och då måste jag verkligen säga, ja, mellan tumme och fingret, och nu killgissar jag lite, ja, för jag minns inte helt, nej, exakt. Så någonstans mellan, låt oss säga 2004 till 2008, så bildades, slogs alla fritidsgårdar till en enhet.
Just det. Mm.
Och då blev Inger Lundin chef för alla de här verksamheterna. För innan så hade man då en enhetschef på vardera fritidsgård.
Ja. Sen lade man väl ner Krusboda, va? Tror jag, i samma veva. För jag vet att Monica Thorin...
Ja, men man la inte ner det, men man startade den upp det, ja, men, och vred och vände lite,
ja,
på det.
Exakt.
Så, men man hade fortfarande kvar den verksamheten och den, aha, var fortfarande igång. Men man hade inte en enhetschef där på plats.
Nej, så var det. Det var massa sådana saker som... För jag vet att jag satt i barn- och utbildningsnämnden. Mm. Då tillhörde fritidsgårdarna, ja, skolan. Så att det var väldigt ihop med skolan. Och skolorna behövde sina fritids, eller alltså fritidsgårdar och fritids och allt det här.
Mm.
Men ja, jag vet att det var väldigt mycket folk som var inte glada.
Nej, men, och förändring brukar ju göra så med människor.
Det är aldrig kul med förändring. Det,
nej, tills att man ser och så här, oj, det var en rätt bra förändring.
Det blev en bra förändring, jag vet. Ja.
Men nej, ja, men så jag jobbade extra under de här två åren. Framförallt så tyckte jag det var ett perfekt tillfälle att få pröva alla de här metoderna. Jag, aha, lärde mig under utbildningen.
Du gjorde så?
Ja.
Du lärde en metod och testade den?
Ja, och ibland så kunde jag komma och bråka med mina lärare och säga så här, funkar inte.
Nej.
Den är värdelös, nu släpper jag den. Och sen insåg jag, fick jag väl någon gång en lärare som sa, men metoden kanske inte funkar på det barnet.
Aha.
Då fick jag en ögonöppnet. Nej, aha, det kanske inte gjorde, får vi prova på en gång till. Så metoderna funkar och teorierna funkar, men, nej, men så det var de två åren där jag körde på det. Sen så så rent historiskt sett på Skarpnäcks folkhögskola, som var en av de liksom pionjärerna i fritidsledarutbildningar, så brukade man bjuda in olika enhetschefer, och då fick de ofta så här ställas mot väggen så här, vad tjänar en fritidsledare, hur jobbar man hos dig, och då kunde det komma någon chef från Haninge eller från Gubbängen, ja, you name it, och då var Inge där, och då sa väl jag lite så här skämtsamt, så att blinka i ögat, det finns väl jobb till mig i höst.
Ja.
Och då sa hon, vi får se vad som finns. Och då fick jag faktiskt ett vick. För det öppnade sig ett vick. Och då, även då fortfarande med idrotten i min bakgrund, att liksom tänka att det är liksom primärt. Livet kommer i kapp och liksom. Mm. Men jag fick ett vick, körde på det och började väl nu känna sig, nej men det började trilla in lite kontraktsförslag om att flytta utomlands och spela.
Oj, för du var så pass lovande.
Ja, men tillräckligt i alla fall för att ta mig, skapligt nog för att ta mig ut i Europa i alla fall.
Ja.
Men det var väl liksom inga pengar som gjorde att man kände, nu jäklar, nu drar jag. Det var mer, men fick pengar. Så man kan liksom ut och resa och vara i ett land under en tid och du får liksom husrum och lite fick pengar och ha liksom minnen.
Mm.
Men jag har varit... Jag var nog väldigt så här, nej men jag stannar kvar. Föreningen mådde mig inte helt hundra. Och jag hade då utbildat mig i två år. Och började väl
ville börja tjäna pengar.
Ja, men ville ändå börja
få liksom, ett ordning på livet.
Ja, men lite så. Och lyckades få ett andrahandskontrakt vid Johanneshovområdet. Alltså precis mitt emot Globen helt enkelt.
Kom nästan inte stan.
Ja, vilken grej. Det var inte jättemycket helgrana. Det var en liten så här... studiolägenhetsgrej.
Ja.
Den var väl typ på hela 28 kvadrat.
Du flyttade hemifrån?
Ja.
Fick prova på att även när man går och handlar så måste man köpa toalettpapper.
Ja.
Och att den budgeten hade man inte tänkt ut.
Nej, det var väl liksom inte, det var väl inte jättefett som man sa back in the days. Men nej, så att jag började väl liksom successivt nu bli vuxen.
Ja.
Och sen så har jag liksom, efter den resan så blev jag då heltidsanställd efter ett tag.
Mm.
Och sen gjorde jag ett massa år på fritidsgården. Där jag kämpade på. Det gick rätt fort också.
Mm.
När jag kom så fick jag väl ganska stora uppdrag. liksom, i
du
min
var ju, du var ju färdigutbildad med, hade metoder med dig också, eller hur? Det hade ju inte alla.
Nej, men så kan det ju vara.
Ja.
Men jag fick väl en del uppgifter. Jag fick väl ganska fort in, fick jag ärva skidresan.
Just det, den som går till Romme, eller?
Ja.
Den årliga...
skidresan som fritidsgården håller.
Den har pågått i jättemånga år.
Ja, jättemånga år.
Och den är inte ens dyr.
Nej, alltså vi subventionerar ju en del. Ja. Framförallt så är det viktigt att barnen faktiskt får komma och prova. Jag tänker att det är ju inte... det är ju inte en standard idag i skolan att man åker på en skidresa.
Nej. Och alla kan inte åka skidor.
Nej. Och jag tänker att det är ju sagt det vi ska göra. Vi ska vidga folks fritidsvanor.
Just det.
Och då innebär det så att man kanske ska ha möjligheten att få stå på ett par skidor någon gång.
Ja, det är fantastiskt.
I alla fall kunna säga att men jag har provat att åka.
Mm.
Nej, men så jag fick väl lite sådana uppdrag. Jag fick även skolbalen för årskurs 9.
Det var stort.
Mm.
För det var också någonting som infördes. Var det skolbalen när du gick ut?
Ja.
Var det?
Ja, jag tror att vi var väl, får se här nu, vi var väl kanske tredje eller fjärde året.
Ja, var det här i centrum då?
Och det var ju lite annorlunda från vad det är idag.
Ja.
Vi hade ju lärarna, mentorerna som hade som en liten talangshow.
Jag vet.
Ni borde som mentorer mot Forellens mentorer, mot Kumlans mentorer. Det var liksom showen för kvällen.
Ja, ja.
Idag är det ju liksom lite annorlunda. Ja,
för jag tror att min son som var född 83, han hade ingen barn.
Nej.
85-erna
tror jag var den första generationen.
Och hon, min dotter då, hon fick ju klä sig som en liten drottning, jag vill säga, en liten prinsessa. Och vi fick ju hämta dem. Så det var ju fascinerande.
Ja.
Och det hölls tal från kommunpolitiker. Nu är det tält, va, nere vid...
Ja.
Nere vid idrottsplatsen.
Nu är vi nere i IP. Och det var väl delvis covidens, jag ska inte säga covidens fel, men vi liksom funderade på hur ska vi lösa det här? Ja. Det var lite knussligare.
Ja, ni hade alltså bal även under covid?
Det var det enda året vi inte haft bal. Då bestämde vi faktiskt att då ska vi i alla fall göra någonting för vår årskurs 9.
Ja.
Så då såg vi till och skramlade ihop massa goodiebags till allihopa som åkte ut och lämnade till alla årskurs 9.
Det var gulligt.
Där de fick liksom... Ja.
Snacka om generationer som har missat saker.
Ja, de där 2-3 åren som blev konstiga.
Ja. Du blev alltså fast anställd. Flyttade du tillbaka till Tyresö sen då?
Ja, det gjorde jag. Jag, mina ex-svärföräldrar hjälpte oss och vi fick låna lite peng. Och så köpte vi vår första lägenhet, jag och min exfru.
Ja. Du gifte dig?
Ja, under den resan hann jag också gifta mig.
Ung?
Nej, men 30.
Nej, det är inte så. Det är normalt.
Ja, men 29 kanske jag var.
Ja. Hade ni fått barn då?
Nej, vi var på väg att få barn.
Ja, så ni fick hjälp att skaffa en lägenhet?
Ja, vi fick lite hjälp att skaffa lägenhet.
Hyreslägenhet?
Nej, bostadsrätt.
Bostadsrätt? Ja. Var någonstans?
Uppe på Graniten. Till mina rötter.
Tillbaka, för då var det då precis man sålde ut, var lite billigare där uppe då?
Då hade man gjort en ombildning och då... liksom, då kunde man ha råd att köpa en bostadsrätt.
Just det.
Men sen så, efter det så... Jag har ju alltid varit lägenhetsbarn.
Ja.
Och för mig hade det alltid varit magiskt. Alltså, höra människor, det är liv.
Ha grannar.
Jag har alltid, liksom, jag har aldrig känt att det var någon svårighet. Ja. Min exfru var från Trollbäcken och hon var ju villabarn.
Ja.
För henne var ju det en omställning. Men sen så lyckades vi få tag på ett radhus här nere i Fårdala.
Åh!
Ja, så det gick bara snabba puckar. Jag kanske inte var den som drog alla de trådarna. Men då köpte vi ett radhus här nere i Fårdala.
Okej.
Där vi blåste ut hela och renoverade upp. Och sen kom det barn.
Ja, och nu har ni 2 stycken flickor.
Nu har vi 2 flickor.
Som är gamla då?
7 och 9.
7 och 9.
Mm. Ja. Mm. Och då bodde de varannan vecka. Och jag flyttade upp till Krusboda. Gjorde jag.
Alltså, gjorde du?
Gjorde.
Så nu vet du hur man tar sig in i badet?
Nu vet jag hur man tar sig in i badet. Framförallt så kommer jag att ha ett kort så jag kommer in i badet.
Ja, alltså nyligen eller?
Ja, flyttade in i december.
Men är inte det... Alltså min man säger att det är kartonglådor där uppe, där kan man inte bo. Men om man nu inte tittar på själva hustyperna så måste det vara det bästa stället för barn att bo.
Ja. så mycket barn. Det, alltså, så gemytligt, trevliga grannar.
Ja.
Alltså, inga konstigheter.
Och inga bilar som...
Nej.
De kan cykla runt som galningar.
Det är väl jag som kanske bidrar för det, som har kört in bilen ett par gånger. Ja. Van vid att liksom kunna ställa sig utanför. Ja. Men, nej men, verkligen.
Ja, och allting runt omkring. Alby, ja. Alltihopa.
Grönskan, naturen. Allt. Liksom, ja. Det är verkligen... Så att, ja. Nej men så är det liksom en del utav resan. Den är ju väldigt i stora penseldrag, men ja, där är vi då.
Och det är så här, Palle, Pablo Valenzuela, hoppas jag sa det rätt. Det här programmet som jag tänkte börja med och prata med dig om lite grann och din bakgrund, och sen skulle vi prata om hur är det i Tyres just nu. Mm. Det hinner vi inte det här första programmet, så att nu tycker jag att vi låter alla lyssnare vänta några veckor till att du berättar mer. För jag måste intervjua dig igen. För jag vill ju veta, det är därför jag bjudit in dig. Jag vill veta om läget i Tyresö.
Mm.
Så att, kan vi säga så att vi gör ett avslut nu på det här programmet?
Ja.
Så tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv.
Igen. Det här är gång nummer tre. Nej,
två.
Du var nej, vet du vad? Du hördes även på bilträffen i somras 2025. Jag. Så det ska vi prata om i nästa program.
Jaha.
Och jag som har haft det här väldigt, vad ska man säga, lite nostalgiska, ja, lite historiska programmet där man ser utvecklingen i det Bollmora som vi alla gillar. Jag heter Ann Sandin Lindgren, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.